P4 Dokumentär.
Runt sekelskiftet 1900 är syfilis en vanlig och dödlig sjukdom. Den sprids ofta via den utbredda och helt accepterade prostitutionen. Männen sprider den, men kvinnorna ses som de skyldiga. Lideliga, fallna och lösaktiga. Många barn smittas i moderlivet och riskerar svåra handikapp om de ens överlever. Läkaren och professorn Edvard Welander har samlat in pengar för att kunna öppna en särskild vårdinrättning för syfilissmittade barn. Lilla hemmet. Men barnen blir allt fler.
Tyvärr måste jag gång på gång säga nej till mödrar som ber att få sina barn intagna.
Och Welander själv börjar bli gammal och sjuk.
Du lyssnar på De bortglömda syfilisbarnen, en P4-dokumentär i två delar av Cecilia Åhlén. Andra delen.
Lilla hemmet ligger på Fridhemsgatan 1 i Stockholm. En lite sliten trävilla med snedtak på övervåningen. Barnen som är inskrivna här går runt med små tygpåsar om halsen som innehåller kvicksilver. En långvarig behandling mot syfilis som Welander själv har utformat.
Ungefär som vi gamlingar går med glasögon hängande runt halsen. Så det var liksom hans sätt att utveckla det så att det skulle bli mer barnvänligt.
Barnen blir kvar på Lilla hemmet i flera år för att inte smitta andra.
Jag tycker det är svårt ibland att förstå, hur ska det inte vara för mammorna att barnet ska behöva vara på det här hemmet 2-3 år när det ser helt friskt ut. Samtidigt förstår jag ju det, syfilis är ju en sån lömsk sjukdom som man kände sig ju inte övertygad om att det inte kunde komma sen syfilitiska symptom.
Welander har i många år stridit för att kunna hjälpa fler barn med syfilis. Många står på kö och Lilla hemmet på Fridhemsgatan är både slitet och framförallt alldeles för litet. Och nu börjar det äntligen hända något. Stockholms stad skänker en tomt i Stadshagen mitt emot Sankt Görans sjukhus där ett nytt och större Lilla hemmet med plats för 60 barn kan byggas. Men fortfarande krävs frivilliga krafter för att huset ska komma på plats. Och de finns. Arkitekten Fritjof Svensson gör gratis ritningarna till en 3 våningar hög stenbyggnad i jugendstil. Ljusputs, gröna fönsterkarmar och rött tegeltak. I september 1910 står huset klart. Med på invigningen är en reporter på Dagens Nyheter.
Det nya sjukhuset kunde gott göra skäl för namnet Stora hemmet. Men det gamla namnet som alltjämt kommer att bibehållas är onekligen mera tilltalande. Det rymmer en hel liten historia om oegennyttiga strävanden och uppoffringar i barmhärtighetens tjänst.
Tidningen skriver att det är ett synnerligen prydligt hus som arkitekten Svensson åstadkommit och fortsätter.
Än bättre kommer det givetvis att göra sig när den nyanlagda planteringen hinner växa upp och inrama de vita murarna i sin grönska. Genom en mäktig portal kommer man in i en ljus präktig hall, vilken liksom alla de övriga lokalerna är smakfullt dekorerad i grönt och vitt.
En bred trappa leder upp till första våningen. Här finns 2 stora sjuksalar med plats för 11 barn i varje. Väggarna kantas av små vita sängar skänkta av grosshandlaren K.M. Lundberg.
Även möblerna i övrigt är i miniatyrformat. De vitlackerade stolarna och borden ser nästan ut som om de vore hämtade ur ett dockskåp. Genom hela våningen löper en ljus och bred korridor som också är avsett som lekhall. Även den försedd med ett lilleputtmöblemang. En utmärkt vacker, rödlackerad möbel som skänkts av professor Welanders dotter.
Man kan tänka att Lilla hemmet nog håller en högre standard än många andra vårdinrättningar på den här tiden. Anna Lundberg är medicin- och befolkningshistoriker och arbetar på Umeå universitet.
Det var väldigt stor ordning på Lilla hemmet. Det skulle vara väldigt rent och det skulle vara väldigt liksom prydligt och allting sånt. Men jag tror inte att det hade så mycket med den här gamla tanken om att syfilis kunde smitta med skedar och pipor och bestick och sånt här. den bilden tror jag kommer från tidiga 1800-talet då syfilis var väldigt, det var väldigt mycket av tredje stadiet syfilis, och de hade väldigt mycket sår i ansiktet och på kroppen, och öppna syfilissår kan smitta om man liksom lägger ett sår mot ett sår. Men fram emot Welanders tid så tror jag att det var mer att man, det skulle vara rent och prydligt och ordningsamt, liksom lite Florence Nightingale över det hela, att det skulle, då är det rent och prydligt så är det bättre sjukvård, vilket vi ju alla kan skriva under på.
Att nya lilla hemmet får en prunkande trädgård är viktigt. Här tillbringar barnen mycket tid. Sol och frisk luft anses välgörande. Innanför hemmets murar kan de leka skyddade från världen och människorna utanför. Man vet ju inte säkert hur länge de är smittsamma. De har samling i gräset, åker skrinda, sitter i solstolar, står på händer och viftar med flaggor. Barnträdgården på lilla hemmet sysselsätter dagligen barnen och övar dem genom lek i koncentration och ordning, har någon skrivit i ett av de sparade fotoalbumen. Det är idylliska bilder av söta barn och väna sköterskor i vita förkläden. Medicinskt sker också framsteg under den här perioden, säger arkivarien Lars Asklund. Man upptäcker den mikroorganism som orsakar sjukdomen och tar fram ett blodprov som kan avgöra om en person är smittad eller inte.
Wassermans reaktion, WR som står i journalerna, markerat med plus och minus då. Och dessutom så hittade man nu också andra botemedel än det ganska fruktansvärda kvicksilverpreparaten som man ändå använde, även om det var utspätt och så. Nämligen en salvarsan, en salva som visserligen innehåller arsenik, men som ändå var något snäpp mindre hemskt än en kvicksilver.
Läkaren Gunn-Britt Lövhagen.
Vad man gjorde var väl att åtminstone här i vårt land hade en kombination att man gav omväxlande kvicksilver och salvarsan. Man ansåg och anser väl vad jag förstår att den var effektivare än kvicksilver. Det är ju så att man hade ju använt kvicksilver mot många mikrober i många århundraden. Och ett fenomen som man har haft som ett stöd för att kvicksilver är effektivt, det är något som kallas för Herxheimer-reaktionen. Och det är det att när man behandlar en syfilisinfektion, antingen det är penicillin eller salvarsan, så får man första dygnet ett uppblossande av symptomen och man får feber. Och detta Herxheimer-reaktion fick man också när man behandlade med kvicksilver.
Och Edvard Welanders sätt att ta emot och behandla syfilissjuka barn sprider sig. I Köpenhamn, Berlin och flera andra städer öppnas små sjukhus efter hans modell. Många utländska läkare besöker lilla hemmet i Stockholm. Och Welander åker på invigningar när nya hem öppnas. Han blir en allt större kändis, både i och utanför Stockholm. Läkaren Karin Sanner.
Han låter ju i sina texter då väldigt både ambitiös och med en ganska hög vetenskaplig ambition. Samtidigt som han ju verkligen verkar ha hjärtat på rätta stället och brinner ju för de här barnen, men även för mödrarna som jag uppfattar det. Och nej, man blir imponerad, tycker jag, det man läser.
Genom arkiven försöker jag följa hur det går för Ingrid, den allra första patienten på lilla hemmet, som hämtades av sin morfar sommaren 1903. Kanske händer det något med morfar, för när folkräkningen görs år 1910 så bor hon inte hos honom längre, utan hos änkan på Fagereng. Några år senare, sommaren 1915, kommer Ingrid tillbaka till lilla hemmet. Sköterskan skriver att hon är normalt utvecklad, fast liten. Hon har någon form av bulnad som ska undersökas och hon blir inlagd på Sankt Göran. Men Wassermans reaktion är negativ. Inga tecken på syfilis finns. Sen upphör spåren efter Ingrid på lilla hemmet. Och det kommer att ta tid innan jag hittar svaret om vad som hände med henne.
Då mitt hälsotillstånd under sommaren varit synnerligen dåligt och fortfarande är ganska uselt, så att jag kanske ganska snart nödgas lämna vården av lilla hemmet, har jag ånyo frågat de personer som förut lovat ingå i styrelsen för detta huruvida de fortfarande vore villiga och oförhindrade att övertaga vården av lilla hemmet.
1916 är Welander 72 år gammal och vill försäkra sig om att lilla hemmet kommer att finnas kvar efter honom. Fem personer ingår i den styrelse som nu ska driva hemmet. Alla valda av honom själv. Det är hans fru, professorskan Salla Welander, läkaren Karl Markus som varit hans elev och som han länge har jobbat tillsammans med på hemmet, samt tre personer med annan bakgrund. En riksbibliotekarie, en häradshövding och så direktör Claes Virgin som under åren samlat in stora belopp till de sjuka barnen. I november 1916 skriver Welander de sista noteringarna om lilla hemmets framtid. År 23 januari 1917 dör han.
Jag tror att han var ganska nöjd med sig själv när han gick i graven. Det tror jag. Jag tror att han såg sig själv som att han hade genomfört något väldigt bra. Speciellt eftersom att han dog precis innan reglementeringen avvecklades. Och den här jättestora debatten som liksom där det verkligen ställdes. Ord mot ord. Han fick gå ur tiden innan dess. Han slapp höra alla upprörda kvinnor som helt plötsligt tog till orda och tyckte en massa saker som han inte alls var överens med. Så jag tror han gick till graven nöjd och belåt.
Ja, när det gäller barnen så är han absolut en hjälte. Och det kostade på en väldigt, väldigt stor gravvård. Det var skulpturen Eld, den kände Eld som gjorde detta. Den finns fortfarande kvar på Norra kyrkogården.
Han var ju en stor figur. Så den här statyn där han står som prinsessan Diana och håller om barnen. Och, jag menar, han såg sig själv som räddare av barn. Han såg sig själv som en hjälte.
Ute i Europa rasar första världskriget. Welander är död och på lilla hemmet är det, trots de nya lokalerna, trängre än någonsin. Aldrig förr har så många barn behandlats som under de här åren. 60 barn vistas här under 1917.
Syfilis och gonorré stiger alltid väldigt när det blir social orolighet. Om du har stora strejker till exempel som på 1870-talet, om du har första världskriget 1918-1919, då blir det mer könssjukdomar. Med alla flyktingvågor och social misär, så då ökar antalet fall i Sverige.
Så 1918, året efter Welanders död, upphör reglementeringen som innebar att prostituerade kvinnor tvångsundersöktes i jakten på syfilis och gonorré. Ett system som Welander ivrigt förespråkat. Det är nu istället den nya lagen Lex Veneris som gäller. Tanken är att män och kvinnor från alla socialgrupper ska behandlas lika när de drabbas av veneriska sjukdomar.
Som Welander, han menade bra med det han gjorde och det, för oss känns det som en herregud. Liksom. Men han menade bra med det han gjorde, han försökte göra bra och tiden har sprungit ifrån honom. Och ja, det finns alltid två sidor på alla budskap.
Några år senare, 1922, händer något som kommer att få stor betydelse för barnen på lilla hemmet. En ny sjuksköterska flyttar in, syster Gertrud.
Jag tror att hon var från Sundsvall och kom från bättre förhållanden och blev själv med barn utom äktenskapet och födde sitt barn i en liten inrättning i Jämtland och hennes barn blev kvar där och sen sonen kom till Sundsvall till släkten så att säga. Så att, sen så fick tjänsten då, så på lilla hemmet 1920-talet. Det var hon där fram nästan till att tilldelas ner. Men hon avled, bodde hon ganska nära hemmet i någon lägenhet så att hon fanns kvar i den omgivningen där till slutet.
Flera av journalerna från lilla hemmet innehåller brev skrivna på 30- och 40-talen. Alla adresserade till syster Gertrud.
Som verkar vara någon sorts viktig person som såg dem, om de hade blivit sedda av någon person som de pratade om dem i de termerna och som man hörde av sig till och så där. Hon svarade faktiskt då på brev och så. Hon måste ha varit omtänksam eftersom hon gjorde sin intryck med barnen. Och
Sveriges Radio. Sverige befinner sig i omedelbar krigsfara. Order om beredskapslarm har nyss givits. Så snart ni hört de korta flyglarmsignalerna ska ni uppsöka skyddsrum eller annat skydd.
Det var också så att under kriget så tog man emot finska barn med syfilis. Som alltså man hade de motsvarande hemmen i Finland hade man varit tvungen att ta anspråk för krigsinvalider och skadade i kriget. Och det var en koppling till det också som var lite fascinerande. Och det fanns även brev då från finska barn till hemmet sen. Så, där, så att, ja, det var fascinerande på något sätt. Det var intressant. Berörde en hel del.
Också föräldrar hör av sig till Lilla Hemmets sjuksköterska.
28 april 1941. Kära syster Gertrud. Förlåt att jag inte skrivit förut och tackat för vistelsen på det gästvänliga hemmet. Men allt blev icke som beräknat när jag kom hem. Min man måste sluta sitt arbete vid vägen. Det blev ju omöjligt att få bensin. Han har visserligen haft lite arbete i vinter men tjänat dåligt. Nu nästkommande måndag ska jag börja arbetet igen vid vägen. Då blir det ju något bättre. Men då allt är så gränslöst dyrt räcker inte pengarna till något extra. I dessa svåra tider vill vi ju helst hålla hemmet samman och vi hoppas att det finns någon utväg så att vi kan ha hemmet och djuren kvar.
Kvinnan som skriver är en fembarnsmamma från Västmanland som året innan varit på Lilla Hemmet tillsammans med sin nyfödda son. Sonen fick ett utslag på kroppen strax efter födseln och visade sig vara smittad med syfilis. Gossen ska nu få fortsatt behandling men mamman saknar pengar för att resa med sin son. Hon har ju också de fyra andra barnen att ta hand om. Gossen kan bli inlagd på ett lasarett närmare hemmet, men modern tvekar.
Vill nu därför skriva till syster Gertrud först och höra om jag möjligen får lämna honom till Lilla Hemmet istället. Då jag i alla fall måste lämna honom ifrån mig vill jag mycket hellre lämna honom till Lilla Hemmet.
Barnet får plats på Lilla Hemmet. Och korrespondensen mellan mamman och syster Gertrud fortsätter. I journalen finns också flera fotografier på en alltid leende pojke med blond, tvärklippt lugg. På en bild sitter han på en solig trapp i vit skjorta och kortbyxor. På en annan i en ung kvinnas famn framför ett rött hus med vita knutar. Det här är Anders.
Jag visste ju att det hade hänt något vid min födsel som inte var normalt. Att jag har varit i Västerås då och så vidare. Att jag hade fått för mig en gång att jag har varit en så kallad blue baby som man måste operera hjärtat på och byta blod på när de föds för att de ska klara sig. Men det fick jag ju bekräftat sen förra året, 2021, hjärtopererades själv. För då frågade ju doktorn som hade tittat ordentligt på hjärtat. Han konstaterade ju att nej då, det har det inte varit. För att då skulle vi se det när vi tittade på hjärtat, sa han. Men sen när jag fick brev från er, då visste jag ju vad det var för någonting som hade spökat i bakgrunden. Bättre sent än aldrig.
Har du några minnesbilder? Du var ju väldigt liten, men är det någonting som du kan härleda?
Nej, inte det minsta.
Men när jag hörde av mig till dig, då var det ingen som hade berättat om det här.
Nej, och det är väl inte så konstigt. Jag har ju full förståelse för att sånt pratar man ju inte om. Och det gör man ju inte idag heller. Om det är så att det gäller en själv eller någon närstående, det är lite fortfarande hysch-hysch över ämnet. Hade de gjort det när jag så hade de naturligtvis inte gjort det förrän jag var uppe i tonåren eller vuxen. Då kan det hända att jag hade känt agg till min far som var smittokällan eller blev det, så att säga. Och jag hade nog varit lite mera ömsint. Jag var snällt barn visserligen, men jag har nog varit snällare och lite mera hjälpsam om min mor om jag hade känt till det här också. Kunna hugga lite mera ved och bura in vatten och vara lite snällare gosse kanske.
1943 skrivs Anders ut från Lilla Hemmet. Då är han 3 år gammal. Snart kommer mycket effektivare läkemedel som gör att Lilla Hemmet med sina långa behandlingstider och avskildhet inte behövs längre. Idag behandlas syfilis med några få doser antibiotika. Men hur gick det för Ingrid, den allra första patienten som kom till Lilla Hemmet år 1900? Spåren i arkiven verkar ta slut. 1915 var hon ju i Stockholm för uppföljning av sjukdomen, men sen ser jag henne ingenstans. Hon verkar inte finnas med i 1920 års folkräkning. Kanske emigrerade hon eller dog hon helt ung. Lars Asklund hjälper mig att komma vidare och det ska visa sig att Ingrid fick ett långt liv. 1945 gifter hon sig med en yngre man, men de verkar inte ha fått några barn. Ingrid dör 1980, 81 år gammal. Men jag hittar hennes bouppteckning och där bland alla anteckningar finns uppgifter som leder mig vidare till en person som faktiskt har träffat Ingrid.
Hon hade stort, yvigt hår. Håret var gråsvart och hon hade då ett, som jag uppfattar, utländskt utseende. Som var lite mörkare i hyn. Så jag kunde tänka mig att hon kom nerifrån Sydeuropa någonting.
John Wikströms mamma är god vän med Ingrid. Och en sommar på 50-talet får han också bo ett par veckor hos Ingrid och hennes man i deras sommarstuga.
Jag var ju lite mindre och ibland var man lite rädd för henne, för att hon var väldigt, kunde vara väldigt bestämmande och lite högljudd. Och fast hon var så pass liten, jag vet inte vad hon kunde vara, 1,54 någonting stor, fast och rätt smal, tanig. Men hon var ändå väldigt auktoritär i sitt språk och gester och allting. Men sen hade hon stunder som var väldigt fina också, tydligen. Hon hade ett stort hjärta för hon ville alla väl. Och det var mest med gubben hon körde. Annars var hon nog ganska så mjuk och varm.
John fick aldrig höra något om Ingrids dramatiska start i livet. Hennes mammas öde eller om hennes första år på Lilla Hemmet i Stockholm. Som John minns det var Ingrid hemmafru. Hans mamma jobbade på ett väveri i Norrköping och det kan tänkas att de hade träffats där. I Vetlanda kyrkoarkiv finns en notering om att Ingrid arbetade som finstrykerska. Klart är i alla fall att Ingrid och Johns mamma blev mycket goda vänner.
Hon hade inga egna barn och hon var väldigt glad och jag för mig att hon sa det vid något tillfälle också att hon kände att min mamma var som en dotter för henne. De umgick privat mycket också. Oftast var vi hemma hos dem. Vi var aldrig ute på, så att säga, ute på restauranger eller någonting, utan det var ju hos varandra de var.
Av de andra tre barnen som kom till Lilla Hemmet samtidigt som Ingrid så är de två pojkarna vi vet lite mer om. Pojken vars mamma var prostituerad flyttade till en familj i Skåne och återkom sen till Stockholm för uppföljande kontroller. Den sista kontrollen görs när han är i 30-årsåldern. Wasserman negativt, står det i journalen. Den andra pojken kom tillbaka till sin mamma som hade gift sig. Han verkar också ha varit helt frisk, men drunknar 7 år gammal.
Man förstår hur man ändå fick slita med väldigt mycket sjukdomar och hur man fick acceptera både väldigt mycket lidande och även död som vi idag tar så för givet att det ska gå att bota. Och det gäller ju både syfilis i de här handlingarna man ser, men man förstår ju också att barnen levde ett ganska utsatt liv av andra infektioner också. De dör i lunginflammation och barnkolera och tuberkulos och de drunknar och det är klart att allt sånt kan ju hända ett barn idag också, men vi har ju otroligt mycket mer säkerhetsåtgärder och förväntar oss ju inte att barn ska dö ifrån oss. Så det är väl, det tyckte jag man verkligen slogs av när man läste det här. Man förstår att det har hänt väldigt mycket på den här tiden. Att se och liksom påminnas om hur otroligt mycket glädje vi har av antibiotika.
När Lilla Hemmet stänger på 50-talet har nästan 500 barn behandlats med kvicksilver och eller salvarsan och lekt i den lite undanskymda trädgården. Forskaren Einar Holström skriver på 50-talet en rapport om patienterna på Lilla Hemmet. Han konstaterar att 327 av barnen hade tydliga symptom på syfilis, medan de övriga togs in och behandlades för säkerhets skull. 4 barn dog av kvicksilverförgiftning. Hur många som hade skador orsakade av själva kvicksilverbehandlingen är svårt att veta. Men Lilla Hemmet hade tveklöst spelat en viktig roll i omhändertagandet av de syfilissjuka barnen.
Vi har ju så lätt i våra tider liksom, våra värderingar och våra synsätt och nästan ställa till svars hur ska vi ha på ett annat sätt och sådär. Det är klart att man kan göra det, men någon annan tid och ett annat synsätt och en ambition att hjälpa till, att förbättra, att göra det man kunde utifrån det man visste. Så jag tyckte det var väldigt bra att man gjorde någonting och att det gick så bra som det gjorde.
Min mor och jag hade kunnat prata om det på hennes äldre dag om jag hade vetat. Det tror jag säkert.
Anders var 82 år när han fick veta att han drygt ett år gammal skrevs in på Lilla Hemmet.
Om man var bortse från vad jag tänkte om familjen så är det ju så att man tänker ju, tack och lov att det finns så goda och klarsynta människor som såg igenom det här med skam och skuld hos de här patienterna. Det är ju, de är ju fantastiska, doktor Velander och syster Gertrud. De är änglar, tycker jag. Och de är nog fortfarande änglar.
Du har hört De bortglömda syfilisbarnen, en P4-dokumentär i två delar. Thomas Ek läste Edvard Velanders texter. Katarina Sundberg, breven från Anders mamma. Och Sara Sällström var DN-reporten. Producenter, Sofia Kottorp och Ola Hemström. Ljudmix, Olle Sjöström. Jag heter Cecilia Olén och programmet är gjort 2022.